Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Nu är det bara lite så här, det har hänt lite saker i min vardag på sistone som jag har dåligt samvete över.
Oj då.
Ja, jag tycker det känns obehagligt.
Vem som också. Helst kan ju dö. Man bara visdomsord. Veckans tips. Och hur länge är du ska bo där?
Det är väldigt oklart.
Vad är prognosen hemma?
Jag glömde bort en kompis födelsedag. Kära vänner, det är dags för avsnitt 280
av Matilda och Andreas podd. Mini-jubileum.
Gud så mysigt. Gud så mysigt denna fredag, va?
Hallå?
Nej, hallå? Hallå,
hallå, hallå, hallå. Jag fattade heller inte om du trodde att det var fredag när vi spelar in eller om det är fredag när det släpps, men sen så det är ju fel oavsett hur du...
Nej men snälla, jag har ju liksom glömt vilken dag vi släpper podd. Man bara, det hade varit en grej om jag råkade säga tisdag.
Alltså jag fredag. Måste också bara säga en grej angående. Jag ser överallt på sociala medier folk som går på oss torsdagspoddare och som då anser att, eller som inte förstår varför det är så många som släpper på torsdagar. Och grejen är att jag är ett offer i det här med, för jag lyssnar ju på så mycket poddar och upplever exakt samma sak. Att liksom, ja nu kommer en klump och så hetslyssnar man på dem på torsdag, fredag och sen så har man inget att lyssna på. Men varför gör vi då det? Alltså det är ju för att det är så trevligt då för oss att så, det är ju ett egoistiskt, alltså en egoistisk grej. För det är så trevligt att kunna podda det ganska strax efter en helg ju. Alltså såhär måndag, tisdag. Vi brukar ju, alltså tidigare då har ju vi, eller måndagar har ju varit en dag när man liksom typ sammanställer sitt manus och sen poddar vi på tisdagar. Mm. Vill man hinna klippa.
Exakt.
Allt är frid och fröjd inför torsdagen.
Precis. Exakt. Det som är skönt är ju då att vi i alla fall brukar göra så att vi poddar tisdag förmiddag och då har man också nästan hela tisdagen och hela onsdagen på sig att klippa ihop avsnittet och godkänna det. Och jag tror att det är ganska många som känner samma sak som poddar, att så man har både måndag tisdag på sig att spela in och så har man tisdag onsdag på sig att godkänna avsnittet och sen släppa det på torsdagen. Det är väl just därför det blir så för många. Men det är typ som när vi släppte avsnitt på tisdagar. Alltså antingen fick vi spela in och hetsklippa på måndagar, vilket vi såklart aldrig gjorde.
Nej.
Eller så fick vi spela in typ på torsdagar som känns som en hel vecka innan.
Nej men hade inte vi... Vi hade ju till och med en stående tid på typ fredagar. Alltså så här, fredag 9.30 och det var ju nice. Det var en trevlig tradition. Eller så här, på fredag och poddar man.
Det var trevligt på sitt sätt.
Ja, det var trevligt för oss återigen. Superegoistiskt, men det var ju alltid så här: ja, i helgen ska jag göra det här. Det var liksom aldrig att vi återberättade vad vi faktiskt hade gjort, och det är ju roligare då eftersom vi gör ju mer grejer på helgen.
Ja, och även om det så här, på ett sätt kan kännas egoistiskt och alla är så här, varför släpper alla på torsdagar? Det blir ju typ också bäst för alla ändå i slutändan, för då blir det ändå liksom lite mer live content.
Ja,
alltså typ att vi kan spela in på tisdag och att det bara är två dagar ifrån, så är det inte som när vi släppte typ en vecka efteråt och bara oj, vi glömde nämna Black Lives Matter. Man bara, ni kanske borde ha med sånt.
Ja, liksom. Ja men ja, vi hade typ förinspelat en vecka och så liksom skedde en revolution medan vi var borta liksom.
Ja men ja. Typ. Men ja, nu vet ni i alla fall vad alla poddskapare i Sverige strugglar med. Mm. Alla bara, ingen har frågat. Jo, nej. Men folk har faktiskt frågat.
Nej, men varför kanske inte alla specifikt oss, men i allmänhet. Och så att det är bara att vi är egoistiska.
Men vi ser en fråga där ute på Twitter och sen tar, vi, oss, sen tar vi till oss den.
Ja.
Och tar den till vår fråga.
Så är det.
Fina vi. Men okej, förra veckan så breakade ju du en nyhet utan dess like. Nej, men alla är ju så glada för din skull. Alltså min mamma grät ju också när jag berättade hur många jobb du hade sökt.
Alltså, och att du äntligen hade fått jobb. Ja, och grejen,
Gustav fick tårar i ögonen.
Alltså jag måste säga tack och förlåt. Alltså både och måste jag säga. Jag måste säga tack för att, det är ganska uppenbart. Alltså för att det är så uppenbart att så många har hört av sig. Jag menar att det är tacket har ju en ganska naturlig härkomst, så att säga. Jag är verkligen så jävla tacksam för att jag har folk har verkligen blivit glada för min skull. Alltså det är och det gör mig så oerhört glad. Och som sagt, det känns som att jag sa det förra veckan, att jag är på överraskningsturné, och det har verkligen varit en så här a gift that keeps on giving, alltså att jag har fått jobb. Det är så här, jag bara jag vet inte, det har varit överväldigande. Så jag måste säga tack så jättemycket till alla liksom, gratulationer. Och förlåt för att
vad?
Ja, men för jag trodde, alltså jag trodde ju, jag sa det förra veckan, att så här, det här har nog hänt lite i kulisserna tror jag, men med tanke på alltså hur många som verkar vara så lättade, alltså delar den här lättnaden med mig, så har jag ju alltså jag har ju lagt över den här ångesten på så många, och jag är så ledsen.
Men snälla Matilda, vet du, det ska inte du vara ledsen över, utan det känner ju folk för att de bryr sig om dig.
Jo, jag vet, men jag känner att gud, jag har verkligen, alltså jag har involverat så många. Alltså också så att din mamma börjar gråta. Alltså förstår du att det är så att din stress som vi alla har haft.
Att Gustav sitter med blanka ögon, vet du, och lyser när jag berättar. Nej.
Det säger en del, men jag är verkligen som sagt så glad och tacksam, och mitt liv har ju redan fått sig alltså förändrats. kan man säga, i och med att jag nu går på en, det har jag inte tänkt från början, men jag har hoppat på en typ utbildning eller ett bootcamp på mitt jobb i 4 veckor fram tills dess att jag liksom sen börjar min egentliga onboardingprocess. Så att det, ja, mycket förändringar.
Det låter toppen
nu.
Ja, och jag förstår att det kommer vara mycket nu, och jag hoppas att folk har överseende med det med podden. Vi ska göra vårt bästa för att få ihop innehåll och hålla tidsramar. Ja. Men ni får ha lite överseende med Matilda nu de här veckorna.
Ja, men precis. De här 4 veckorna, det är inte mycket krångligare än så, än att jag helt enkelt är upptagen 8-17. Och nu spelar vi in kvällstid, vilket funkar. Alltså, men vi löser det. Vi löser det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jag vill bara hinta om en sak.
Okay.
Om det skulle börja låta här i bakgrunden av mig, så beror det på att jag bor ju hemma hos min mamma nu.
Ah.
Och Nora har ju införskaffat sig en hamster.
Nej, men gud, är det den som ni har passat?
Ja, det är den som heter Gurka.
Oskar var så avundsjuk.
Och hon kan bli lite vild så där på kvällskvisten. Ja. Så att om det börjar låta så vet ni att det är Gurka som springer omkring ja. I sin nyköpta stora bur här. Som
vilket
Nora
spännande namn, Gurka.
Ja, det är väldigt spännande. Hon ja. Valde det innan vi fick reda på om det var en tjej eller kille ja. Så det skulle vara lite unisex.
Woke queen.
Ja, verkligen. Det är hon absolut.
Förlåt mig, vad har du gjort sen sist?
Inte så mycket faktiskt.
Nej.
Inget värt att berätta känner jag okay. faktiskt. Men... jag skulle väl säga att jag ännu en vecka till hemma hos min mamma känner att det känns lite bättre.
Hur länge...
Att jag liksom har kommit in i rutinerna här och nu känns det inte lika jobbigt som förra veckan eller veckan innan det. Vilket känns skönt.
Och hur länge är du ska bo där?
Det är väldigt oklart.
Vad är prognosen hemma?
Alla bara, vad fan är det Tommy i bäcken ja. Eller? Vad fan händer?
Men vad är prognosen? Hur går det i borgen?
Nej men prognosen, det finns ingen jävla prognos. Alltså helt ärligt, det här är sån jävla utmaning för mitt psyke. Jag är ju den hetsigaste människan. Mm. Jag mejlar ju folk hela tiden. Alltså jag är ju en jobbig Karen.
Mm. Ja.
På riktigt. Alltså till de här byggfirmorna. Och de mm. hatar mig. Vilket jag förstår och vilket jag ber om ursäkt för också i mina mejl.
Ja.
Men de har sagt att på fredag, alltså imorgon när det här avsnittet släpps, då ska de komma till min lägenhet igen och göra en ny fuktmätning. Och de har sagt att på fredag kommer jag kunna få en mer tidsspecifikt liksom uppskattning om när vi kommer kunna flytta tillbaka i lägenheten.
Okej.
Okay. Så att förhoppningsvis, alltså, men det kan ju vara om 6 veckor liksom.
Mm. Ja, jag förstår. Jag hejar
ja.
På dig.
Men. Ja, jag hejar på mig också.
Ja.
Fina jag.
Jag tänker att vi ska stanna till lite längre i jobbgrottan innan vi ja. Lämnar den. För att jag har... nu kan man ju säga då att... Det
nu kanske, är du på andra sidan så att säga.
Nu är jag på andra sidan och nu vill jag dela med mig av min expertis.
Ja, nu är du ett livslevande exempel på vad som funkar
ja, precis.
Och inte funkar.
Och nu kanske många då tänker, fast det gick ju inte så bra. Alltså det gick ju inte snabbt. Men jag tänker men ändå. Ja, jag har ändå 3 väldigt, väldigt bra tips till er. Som är, ja. Eller snart, eller någon gång kommer vara jobbsökande. Som jag gärna hade velat ta del av innan jag började söka. Förutom den lilla detaljen att det är ett helvete. Bara så att man liksom rustar upp sig psykiskt för det. Men mitt första tips är att skaffa LinkedIn i tid. Jag vet att LinkedIn är en sajt som inte liksom alla branscher... Alltså, det beror på liksom vilken bransch man vill in i. Jag fattar att det dessutom är ganska Stockholmscentrerat. Det är inte för alla, jag fattar det, att alla inte behöver ta del av det tipset. Men för er som tror sig kommer liksom behöva LinkedIn så är det här ett jättebra tips just för att det inte är så kul att när man liksom kastas ut i jobbsökandet och i alla fall ja, men säg varannan ansökan blir ombedd att länka till sin LinkedIn, då är det inte så kul att ha så här 18 vänner och att alla är mamma, pappa, kusin och pojkvän. Alltså då vill jag I'm coming from experience here. För jag upplevde exakt det i början att så här, det här är ingenting jag vill lyfta fram. Det finns ingenting här att se. Och bara då att liksom hinna fila lite på sin profil, vad vet jag. Hinna välja en bra bild, kanske hinna ta en bra bild om man inte har någon. Mm. Men som sagt också att hinna gå igenom klasser man gått i, kompisar man har. Och lägga till liksom, jag vet, en rimlig mängd vänner. Det gör ändå att det ser lite schysstare ut. Inte som att man är straight out of high school liksom.
Ja, men och jag tänker också kanske just det här att typ vara lite förberedd och inte behöva panik sätta ihop någonting. Nej. Alltså så här i all hast för att man bara shit, det här jobbet sista ansökningsdag är imorgon.
Mm. Ja, men
alltså det kan ju vara skönt att kanske börja i rätt ände, precis som du säger. Att så här, börja med att färdigställa sitt CV ordentligt, både kanske på svenska och engelska och ha redan det klart, såklart beroende på bransch. Och börja med att så här, hur ser min LinkedIn ut? Hur ser andras LinkedIn ut? Vad kan jag förbättra? Vad kan jag fixa?
Ja, men, först, liksom. Jag önskar att jag startade min LinkedIn-profil liksom flera månader innan jag blev klar med skolan typ. För att sen bara ha den fixad från när jag skulle börja söka. Och är det då till exempel så att man känner så här, men gud, jag har verkligen inga att lägga till. För så kände jag. Jag har liksom, ja, då, jag började liksom då kolla igenom Oscars vänlista och bara addade. Jag gjorde samma sak med din. Jag gick in på din vänlista och addade alla som kändes rimliga och då får man ändå ihop ett gäng. Men alltså det är tips. Sen var du inne på det här med såhär, gud, det är sista ansökningsdag imorgon, och då vill jag bara flika in en till grej att alltså, jag tror verkligen att det är ganska viktigt att vara väldigt ajour med jobben som kommer ut. Alltså att inte vänta till sista ansökningsdag. Jag är nästan, alltså gud, det framförallt kanske om man är jobbsökande nu eller ska se ut i eldstriden nu, för att nu är det så otroligt många som söker jobben, att alltså skickar du in en ansökan nummer 417 så kommer den inte läsas. Alltså du måste vara snabbare på pucken liksom. Så det var bara ett parentestips. Men mitt andra tips är att där hatar jag att säga, för att man hatar ju att ge sin mamma rätt. Men mamma, du hade rätt. Det lönar sig att vara skitjobbig. Och det här var någonting som jag, i alla fall typ första månaderna av mitt jobbsökande, var väldigt så här, jag tyckte det kändes pinsamt typ att vara så här, ringa och presentera sig och visa att man är intresserad.
Hej, vill bara kolla. Ah. Har ni hört? Ah. Har ni sett mitt mail?
Också för att så här, av de jobben som jag sökte skulle jag typ säga att i alla fall 45-50%, nej, absolut hälften minst, inte hade liksom med ett direktnummer till någon i sin ansökan, utan det var så här, rekryteringsansvariga bla bla bla, och så var det en mailadress, och det då tänker jag att så här, det är ju inte en slump att de inte har ett nummer där, utan det beror ju rimligtvis på att de inte vill ha liksom 800 ungar som ringer och bara vill visa sitt stora intresse. För alltså det blir liksom och då tänker jag att i de fallen kanske inte det är lika uppskattat att gå in på Eniro och söka upp personen som är.
Nej, där finns en risk att bli polisen.
Ja, nej, men det är liksom inte trevligt. Nu det här är min, det kan, alltså please correct me if I'm
fast
wrong.
Fast vet du, jag vill ändå säga att jag tycker att det är obehagligt när folk ringer mig utan att de behöver ringa mig. Om jag inte har gett dem mitt nummer, ring inte mig.
Nej men sjuk, precis. Eller? Jag tänker så, det finns säkert andra sätt att tänka på. Mamma tycker jag annorlunda här till exempel. Men mailadressen...
Men vänta, hon vill att du ska googla på Eniro?
Ja, men hon tycker att liksom... Aha, okay. Då, precis, ja, i princip. Jag gjorde inte det. Ja. Men mailadress fanns alltid. Och jag hade liksom... på rutin att framförallt när det var jobb jag verkligen, verkligen ville ha, att alltid mejla direkt i samband med min ansökan och typ skriva ett litet roligt mejl och bifoga mina dokument igen för att visa mitt intresse, och det lönar sig, alltså det gör verkligen det.
Det tror jag absolut.
Mitt sista tips är att kanske, alltså grejen att det är så svårt tycker jag att säga så här, ha ett personligt brev och CV som sticker ut, för att jag vet inte själv vad, jag tror verkligen inte att mitt gör det, alltså i mängden på det sättet som jag kan tänka mig att många andras gör. Jag vet att många jobbar ju liksom i portfolios och typ rörligt material och man vill visa att man besitter grafiska kunskaper och sådär, men en grej som jag i alla fall hade på mitt personliga brev, jag vet alltså inte ifall det var en välfungerande grej, men det var att bredvid min bild uppe som var uppe till vänster typ, så hade jag som ett litet anslag på en lite längre mening som jag skrev om för varje jobb jag sökte, med typ en liten kort, alltså motivering till varför jag var rätt för det här jobbet. Alltså jag har det här och det här och det här, därför är jag er nya bla bla bla. Och sen började liksom mitt personliga brev, just för att om man bara scrollar bland en bunt av personliga brev och det där är det första man ser i en större, i ett större typsnitt än resten av texten, så tänker jag att det finns i alla fall en större sannolikhet att man snappar upp det och kanske blir intresserad av att läsa vidare.
Någonting som sticker igenom bruset liksom.
Ja, precis. Men sen som sagt, jag tror verkligen, det här kanske någonting ni kan dela mer av i Matilda och Andreas bekanta. Alltså hur har ni piffat upp era personliga brev och CV:n. Alltså, för det här tror jag att man kan ta jättemycket inspiration av varandra.
Ja, och det där tänker jag verkligen så här, det där kanske är en sån sak som vissa tycker typ är lite så här pinsamt och jobbigt att dela med sig av, för att i ens personliga brev och en CV så framställer man ju sig ofta sig själv som sitt bästa jag.
Ja, och det är ju bajsnödigt.
Och därför känns väl det kanske lite så här skämmigt, men jag vill ändå verkligen be er att så här, kan inte ni i alla fall tipsa varandra i Matilda och Andreas bekanta på Facebook så gott ni vill och kan. Alltså både den grafiska liksom profilen av ett CV och både typ så här, det här skriver jag alltid med, så kan vi hjälpa varandra, för att vi vet ju att det är många som har varit i den situationen som du har varit i. Men, just att man söker jävligt mycket jobb nu liksom, och då kanske man behöver se över, hur gör jag mitt CV, hur gör jag mitt personliga brev, vad kan jag göra bättre?
Jag tänker också att det säkert finns ett gäng som lyssnar på podden som jobbar med rekrytering eller pluggar HR eller någonting och som sitter på andra sidan med riktig expertis. Jag sitter ju och skjuter från höften, killgissar. Men det finns ju säkert de som lyssnar som faktiskt på riktigt kan, och deras tips är ju extra värdefulla. Alltså vad fastnar en rekryterare för? Det hade jag jättegärna velat veta. Kan verkligen man säga.
Bra ja, nu, tips Matilda. Ja,
nu avslutar vi jobbpodden. Tack och bock.
Då går vi vidare till I just did a bad thing.
Oh really?
Fast light version. Alltså nu är det inte lika hemskt som sist. För fan, det är fan det sjukaste jag delat med mig av någonsin. Nu är det bara lite så här, det har hänt lite saker i min vardag på sistone som jag har dåligt samvete över.
Oj då.
Och då vill jag bara liksom höra utifrån din barometer hur liksom hur dåligt samvete borde jag ha?
Ja.
Exakt.
Spännande.
Hur piss ska jag må? Högst upp på listan.
Alltså är det kronologisk ordning? Det här är det värsta liksom?
Nej, men högst... Eller ja, det här är det värsta, men det är också det första.
Okay.
Det andra är inte så kronologiskt. Jag glömde bort en kompis födelsedag.
Mm. Ja, men du får
har liksom nu inte sagt grattis i efterskott eller någonting för att jag har skämt så mycket.
Det hade jag inte heller gjort. Jag hade strutsat. Jag hade bara, okay, nope.
Nej, men, alltså jag har strutsat totalt.
Men du måste utveckla. Vem är den här människan? Nej, men hur nära vän är du med människan i fråga?
Alltså vi är inte så jättenära längre, men vi har ju varit väl, alltså vi har ju varit nära liksom.
Säg så får vi inte förstå länge. Okej. Okay. Alltså grejen att jag förstår verkligen exakt den här känslan. Alltså
men hur hade du mått på riktigt om en vän glömde din födelsedag? För jag har fan tagit jävligt illa upp.
Alltså grejen är, jag vet inte, det är, samtidigt så tänker jag väl också så här, på sin födelsedag är man ju blessed med ändå en handfull som hör av sig. Och jag är verkligen inte, jag är nog vimsig åt andra hållet också, att jag är så här, inte lägger märke till om någon inte grattar mig. Alltså förstår du, det hade ju varit ännu mer fruktansvärt ifall du har träffat personen i nära anslutning till hennes födelsedag. Och fortfarande inte sagt något eller glömt eller så här. Men det, samtidigt det är också så här, jag tänker inte på det, för du kan inte göra något nu. Du kan ju omöjligen skicka ett DM idag
och bara grattis efterskott.
Nej.
48 dagar senare.
Hoppas du hade en fin dag, önskar dig mycket kramar och
hoppas födelsedagen var toppen. Nej. Tänkte på dig.
Nej, men samtidigt absolut, jag förstår. Det var klumpigt, men
Här kommer en lite mindre personlig grej liksom, men en sak som ändå har bothered me. Alltså jag har ju verkligen blivit ett popsmoke. Nej men snälla.
Okej.
Okay. Jag pratar som en riktig svennebanan. Popsmoke heter han. Popsmoke fan.
Ja.
Men människan alltså... dog ju i februari.
Jaha, jag vet inte vem det är. Vem är han?
Ja men Matilda, det är han som sjunger Dio. Och
jag vet inte
mood swings. What you know about love?
Den har jag fått TikTok.
Ja, och hela det där albumet släpptes ju efter hans död.
Oj. Okay.
Skjuten under ett inbrottsrån 20 år gammal.
Oj.
Förstår du vad hemskt?
Ja, verkligen.
Nej men alltså nu har jag jättedåligt samvete över att jag är en vidrig liten...
Men vadå? Vänta, jag fattar absolut ingenting. De har väl släppt det då avsiktligt efter hans död i hans memory på något sätt. Det är inte så att du liksom nu sitter och ger pengar till hans mördare som har så här hackat hans Spotify. Eller vad menar du?
Nej. Alltså snälla, vi får rolig det. Nej, men jag får ändå dåligt samvete över att jag inte har lyssnat på honom när han levde.
Jaha.
Eller alltså lite.
Men gud, inte det där.
Men förstår, jag känner så här, han har inte, alltså, men det är också väldigt självcentrerat att tänka så, att så här, han får inte veta att jag lyssnar på hans musik.
Nej, ja,
man det, bara, ingen fucker
person. Men precis, grejen att det här har väl ett ganska liksom återkommande fenomen. Nu var ju till exempel Michael Jackson jättestor innan hans död också, men jag vågar ändå påstå att
sen han också kom ut som pedofil.
Ja, det var en annan liten detalj. Men alltså, när han dog, eller så här precis innan han dog, var han ju absolut, alltså såklart världskänd, jätteetablerad, alla visste vem han var, absolut, men det var inte så många i vår ålder som lyssnade aktivt på Michael Jackson. Och när han dog så lyssnade ju varenda kotte. Och samma hette ju med han vars namn jag inte kan uttala, som börjar på XXX.
XXX station.
Ja, precis. Det var väl lite var snyggt.
Exakt.
Det var väl lite samma sak där, eller? Att hans arv levde vidare och att han liksom typ egentligen blev mer känd efter sin bortgång. Även fast, och det är ju tragiskt, men
ja.
Du hedrar
dem. Ja, och då har jag liksom dåligt samvete över att jag är med och bidrar till det. Nej, men... med Pop Smoke. Alltså att jag också är en sån som har börjat lyssna på honom mer efter att han har dött.
Ja,
jag tycker det känns obehagligt.
Vem som helst kan ju dö. Man bara, visdomsord. Veckans tips.
Nu, veckans visdom i Matilda och Andrea. Vi har faktiskt kommit på en sak och det är att vem som helst kan dö när som helst.
Det, men det finns ju säkert många som du lyssnar på som skulle kunna dö imorgon som då jättemånga andra inte lyssnar på. Vet du vad, det här är ingenting ångest av. Jag förstår inte ens varför jag sitter och ger pepp tips.
Vi släpper det. Ja, här kommer nästa då. Ja. Förra veckan så ligger jag på hantverken att de ska komma till lokalen, träningslokalen.
Ja.
Och jag sa, kom nu klockan 8 så får ni nyckeln. Och de är så här, ja, men kan vi komma klockan 9 istället? Och jag bara, okej. Mm. Då är jag inne i lokalen och håller på och borrar i badrummet.
Mm.
Och håller på och sätter upp handtag. Och sen blir klockan 15:15.
Mm.
Och jag är så här, men snälla, kan hon fucking komma någon gång?
Hets.
Skickar ett argt mail.
Mm.
Får tillbaka svar, jag var där klockan 9 och stod och knackade på dörren.
Oh
men ingen...
my god, du skämtar med mig! Andrea, du skämtar med mig!
Nej!
Andrea! Det här är så typiskt dig! Stänga in dig och bara, vad är din egen värld? Alltså, säkert lyssnade du på musik. Ja, borr. Och inte tänka på att jag kanske borde vara lite redo tyst nu. Och så tänker jag stått och knackat och bara, nej, hon är inte här. Eller hörde han att du borrade? Och bara, jag hör ju när.
Nej, han bara, det var ingen som öppnade.
Nej.
Och så jag åkte iväg igen och sen så bara, men jag kan komma tillbaka nu. Så då kom han sen igen 9:30, stackaren.
Då bjöd du på kaffe, hoppas jag.
Nej.
Jag var bara, men var du otrevlig på mejlet som du skickade?
Ja, men jag är lite kort och hård skulle jag väl vilja säga. Står här och väntar på dig, lite så liksom.
Och han bara, ja tack, detsamma. Jag stod och väntade på dig. Ja.
Nej, och det där är en sån sak som jag nu inte riktigt kan släppa. Så
nej, men
det
är jättekul.
Jag, säga, är så jag kan betala extra. Och,
det här, av det du har sagt hittills skulle jag må mest piss av det här, faktiskt.
Okej, men här kommer det som faktiskt är det som, det här är sista då, saken på listan. Det som är mest påtagligt dagligen. Som jag skäms över. Jag gillar inte havremjölk längre.
Va? Ska du kuppa mot Oatly eller tycker du inte om smak?
Nej, men snälla, jag är så trött på det.
Ja, men vet du vad, jag fattar det. Alltså, det är alltså, samma jävla skit.
Jag är jättetrött på det, jag vill ha komjölk nu.
Ja, fast förlåt. Vet du vad, samtidigt. Alltså, jag tror jag tröttnat lite på kaffe. Alltså jag tröttnat lite på kaffesmaken. Ja.
Vad säger
du? Ja, men för att det är jättetrevligt. Man romantiserar liksom typ själva bryggandet och det puttrandet och vakna till kaffet som bryggs. Absolut, 100%. Men det är ju verkligen exakt samma smak varenda morgon. Och när man har
vad är det som kommer komma nästa vecka? I förra veckan var det kanelbullar, nu är det kaffe. Ja, alltså, vad är det som kommer nästa
jag
vecka?
Jag rasar eller? På den svenska matkulturen.
Ja, och det gör ont i mig.
Nej, men, alltså...
Nej, men grejen är den, jag får ont i magen för att jag är ju vegetarian och stolt över det och liksom, gud, man ska tänka på miljön och... Nej, men snälla, det enda jag vill det är att ha komjölk i min mun.
Men alltså, när du testar komjölk, höll jag på att säga, alltså när du har det i, alltså för när jag är hos någon som kanske inte har havremjölk eller att så här, man är på café, vad som helst, och jag har komjölk i, då tycker jag att det smakar så... Alltså det smakar som att man har vispgrädde i. Alltså jag tycker det är äckligt också, förstår man? Jag tycker absolut inte att det är lösningen. Jag förstår att du har tröttnat på havremjölk, men jag tror inte komjölk är lösningen. Fast det kanske är för dig.
Nej. Nej, men sen känner jag också så här, det är så mycket drev nu mot Oatly, va?
Ja, det är ju det. Men
och då känner jag så här, hoppar jag på det här cancel-tåget? Det är inte bestämt mig för än.
Nej.
Nej, du vet, jag har inte orkat läsa de här artiklarna med allting argt som folk skriver. Jag orkar bara läsa rubrikerna. Mm. Så håller jag mig där i bakgrunden tills jag orkar ta tag i det där.
Ja, det är bra.
Ja, nej, men så det var det som jag har dåligt samvete över. Men vad tyckte du om havremjölkfrågan? Borde jag ha lite dåligt samvete kanske?
Alltså, nej. Alltså, jag är ju verkligen av åsikten att vara vegetarian eller äta växtbaserat inte ska vara minsta tvångsmässigt. Och jag är fortfarande riktigt helt säker på att skulle jag imorgon vilja ha falukorv till middag, då skulle jag, alltså jag skulle verkligen inte rent etiskt ha något problem att äta det. Däremot så har jag genuint inte varit det. Alltså jag tycker ju inte att det är gott längre. Och
nej, du är inte så sugen.
Nu, ingen behöver tro mig, men jag lovar att det är så. Och jag har verkligen varit jätte... intresserad av att äta mat, höll jag på att säga. Men alltså, jag har ju varit jätte liksom jag hade aldrig trott Matilda för 6 år sedan hade aldrig trott på någon som sa så. Så men det
nej.
Ja. Med det sagt, Andrea, vill du dricka komjölk?
Så jag har i alla fall fått lätta lite på mitt hjärta, känner jag. Och det känns skönt.
Jag tycker
framförallt att, det här om hantverkaren som knackar på dörren, det var ju hemskt.
Nej, det var faktiskt hemskt. Det tycker jag var toppade din lista. I botten tycker jag att du ska lägga Oatly. Och sen, så vad var det däremellan? Födelsedagen och vad var det mer?
Pop smoke.
Ja, då säger jag uppifrån och ner.
Mm.
Så säger jag hantverkaren, födelsedagen, Pop smoke och Oatly. Nej, ja, tvärtom. Byt Pop Smoke längst ner. Du hedrar honom.
Men det är ju ändå en människas död.
Ja, men Andrea, det är liksom inte rimligt.
Jag känner liksom.
Eller fast du tänker då att så här, Gud, han kanske hade velat ha de här pengarna medan han levde. Det är för sig kanske sant.
Jag tänker framförallt på den extrema storhet han har nu. Alltså han har ju de mest streamade låtarna på Spotify nu.
Gud,
och det tycker jag nästan känns hemskt.
Fan, när det blir så här, då känner jag mig som en boomer. Alltså när jag inte liksom vet överhuvudtaget om artisten som toppar listorna på Spotify. Då känner jag mig verkligen som en boomer. Men sån är jag.
Ja. Vi går vidare.
Ja, vi kan väl gå vidare till Hänt på SOSMED.
Gärna.
Tycker jag. Har du något så här små skit?
Ja, jag har små skitgrejer. Eller, små. Men vad fan är det som för sig går med Alexander Pärleros?
Vad spännande.
Ja, alltså vi alla känner ju till kära Paolo. Och hans lilla snedsteg. Ja,
nej men gud, nu vet jag.
När världen vände sig mot honom.
Ja, som han
så. När han förlorade allt. Mm. Alltså när han gick och köpte en hora.
Ja.
Ni kommer ihåg?
Mm.
Det här är väl kanske ett exempel på där drevkulturen är någonting fantastiskt, ja, skulle absolut. Jag vilja säga.
Cancel culture
att hela samhället cancelar Paolo Roberto. Snabbt det är ju liksom fan. Det finaste som har hänt.
Men inte Pärlan, eller?
Nej. Mm. Han skriver då peppiga kommentarer på Paolo Robertos Instagram.
Mm.
Helt öppet bland folk. Och tycker att det är jättebra att Paolo Roberto... Jag tycker det är jättebra att Paolo kämpar och han ger sig inte fast vinden är hård och djävulen piskar. Nej, då säger Pärlan Go Paolo. Ja. Han har dock gått ut och bett om ursäkt för det här. Men still. Men alltså helt ärligt talat, tänker man inte längre.
You got caught, I would say. Grejen är att exakt. Alltså, jag vet inte om han på något sätt känner liksom att han behöver vara lojal mot Paul i det här fallet, för att jag antar att han har gästat Framgångspodden och att han kanske känner att så här, jag vill ändå vara respektfull mot mina före detta gäster, vårda om mina relationer. Vad vet jag? Eller jag vet liksom inte hur hans liksom argumentationer gick eller hur han motiverade för sig i huvudet innan han faktiskt skrev då Go Paolo. Men det är ju såklart också alltså han som
offentlig person. Ja, han skrev inte Go Paolo.
Vad skrev han då?
Han skrev typ någonting i stil med så här: kämpa eller kör hårt. Alltså det var någon uppmuntrande peppig kommentar. Jag kommer inte ihåg, han har typ tagit bort den.
Ja, men det känns också som att han kanske borde, vad vet jag, ha, alltså han som annan offentlig persons kommentar kommer ju synligt för väldigt många. Alltså det,
exakt.
Det skjuter sig själv lite lätt i anken, kanske.
Ja, inte bara så lätt. Nej. Men fucking bazooka.
Men vad har han sagt då i sin ursäkt? Eller har du läst hans
ursäkt? Ja, såklart. Först, jag har sett printscreens från en tjej ifrågasätter honom. Och då, alltså i en konversation på Instagram. Mm. Då tycker jag att han tar väldigt lätt på det. Och är så här, alla människor förtjänar en andra chans. Man gör ett misstag ibland.
Men
man bara, misstag?
Ja. Mm.
Ja, men sen efter att hela internet har vänt sig emot honom. Då ber ju han om ursäkt och säger jag tar bort avsnittet med Paolo och poddappen, vilket såklart var väldigt bra, för det är ju det sjukaste avsnitt som någonsin publicerats. Men
Vi går vidare.
Sen har vi bara en liten sak som jag vill ta upp som en, vad ska man säga, någonting jag är tacksam över när influencers orkar dela med sig om tuffa saker. Matilda Järf har öppnat upp sig om sin operation hon fick göra till följd av utomkvedshavandeskap. Hur säger man?
Typ så. Samma sak som Hanna typ Widell drabbades av, tror jag, också för några år sedan.
Exakt. Det är alltså när typ ett ägg blir befruktat utanpå livmodern eller på något sätt.
Ja.
Det är i alla fall inte på ett liksom normalt sätt, det är inte inne i livmodern. Och det här är ganska farligt.
Och det är väl också, visst är det också så att fostret kan, nu Nu är det gissning, för nu gissas det vilt. Men är det inte också så att ett foster inte kan överleva eller liksom fullutvecklas?
Jo, men jag tror det i alla fall.
Utanför livmodern eller vad det nu är.
Och det kan göra fruktansvärt ont i alla fall. Och det här har hon då öppnat upp sig om, att så här, bara få veta att så här, jag är gravid först och främst. Det måste ju vara ganska jobbigt. Sen få veta att så här, det här barnet kommer inte kunna överleva. Du måste opereras. Det är ju ganska traumatiskt. Och jag vill bara ta upp det, att jag är tacksam över att det finns stora offentliga personer som liksom väljer att dela med sig av sådana saker, för att det behöver man ju absolut inte göra.
Nej, men egentligen alla sådana där sorters typ av problem, alltså Annika Englund gick ut och berättade om sina missfall eller sitt, slash sina, nu minns jag inte om det var ett eller flera, som hon hade fått nyligen, och hur det liksom påverkat henne. Kins har varit jätteöppen med sin, alltså med sina problem att få barn, och det här är ju faktiskt inte varit så, alltså de är ju de första av sitt slag på något vis. Och sen kanske så här, du och jag kan ju absolut känna oss tacksamma för att de så här går ut med det, absolut, men förstå vad skönt om man var i på pricken, alltså liknande situation. Då måste det ju vara jätteviktigt. Eller jätteuppskattat.
Vi går vidare till dina hänt på SOSMED.
Ja, vet du vad, det var väldigt kul att du nämnde det här med Paolo och Pärlan, för att det skulle faktiskt kunna förknippa eller kopplas ihop lite med mina grejer. För förra veckan så pratade vi om skolan i Göteborg som förbjudit vissa typer av kläder, och Taiga som lägger upp nakna tjejer på sin OnlyFans.
Åh, fy fan.
Och då nämnde vi att vi hade önskat en Anita på expeditionen, både på skolan och i The Taiga Team, som hade sagt stopp, ska vi inte ta det här en tillvända internt?
Ja, precis. Ja. Vi pratade, alltså för er som har missat förra avsnittet, vi pratade om att så här, det finns så mycket saker som folk har gjort där man ändå på något sätt kan känna så här, var det ingen
som sa stopp
på kontoret som sa så här, hörni, det här kanske kan tas emot lite på olika sätt.
Ja.
Ska vi verkligen göra det här?
Exakt. Ja. Och under veckan så har jag stött på tre stycken ytterligare Anita på expeditionen moment, skulle man kunna säga, i sociala medier, som har reagerat på, kanske hade behövt ha en vända till internt, så att säga. Och jag tycker väl också att även då Pärlans kommentar är också en sån grej som skulle kunna ha dragits en gång till hos den inre redaktören. Och vi kör igång med en gång. Jag börjar med Taylor Swifts Joe Biden-kampanj. Kampanjerande kanske man säger. Hon la upp en instabild för några dagar sedan som tagits i om det tydliga syftet att uppmuntra folk att rösta på Joe Biden i det kommande valet. Och självklart så hade det varit betydligt mer liksom uppseendeväckande om samma bild hade uppmanat hennes följare att rösta på Trump. Men det fick mig typ ändå att fundera lite, för Taylor har ändå 140 miljoner följare på Instagram. Jag tror hon har ett av liksom världens största Instagram-konton efter Selena Gomez, om jag inte minns helt fel. Och hennes möjlighet att påverka personer är ju enorm.
Gigantisk.
Och så här, nu är jag ju självklart också en av dem som vill att Biden ska vinna valet. Så att så här, i sak har jag väl inte något emot det. Men är det inte ändå lite sjukt av henne att lägga upp något sånt? Alltså det är sjukt även fast det gynnar rätt sida. Förstår du vad jag menar? Att jag fick väl egentligen bara ett wake-up call, som man kunde säga, i hur mycket American celebrities påverkar det här valet och hur alla röstar. Alltså för att,
hur alla typ så här kämpar emot varandra. Alltså, ja. Det är det som jag tycker typ är lite obehagligt med amerikansk politik, just det här med att det bara finns två partier.
Ja.
Alltså att man bara har egentligen ett val.
Ja.
Alltså antingen det eller det.
Precis.
Det finns inget annat.
Nej, nej.
Och därför tror jag också att det blir ganska enkelt att det blir så att kändisar tar en offentlig sida. För att, alltså typ i Sverige, det finns ju många partier att rösta på.
Ja.
Och därför blir det så enkelt att så här, man behöver inte göra en stor grej av det. För att det partiet jag röstar på måste inte nödvändigtvis vinna.
Nej.
Och kan ändå vara i en liksom regering.
Ja. Nej, nej, och grejen är att samtidigt vill jag också säga, jag fattar, de har ju problem i USA med att det är många som inte röstar, och jag fattar att det här kan ha en positiv inverkan på röstantalet, och som sagt, det är ju jättetacksamt, tycker ju även jag, ifall Joe Biden skulle vinna. Men tänk liksom vad man hade ju tagit, alltså man hade ju blivit galen om hon la upp inför 140 miljoner följare och uppmuntrade dem att rösta på Trump istället. Och det här är ju exakt samma sak, bara att man liksom legitimiserar det för att man tycker att det är rätt sida liksom. Men jag minns också att det här diskuterades alltså även inför det svenska valet för några år sedan, alltså senaste valtiden.
Kampanjen.
Ja, precis.
Hello.
För då var det ett parti som bjöd in till en så här klassisk influencermiddag och såg sin chans att ja, men få lite extra PR eftersom influencers ju blir till sig när de ser en fin dukning.
Nej, men det där är det sjukaste.
Och det stämde ju för att så här, jättemånga som var på plats la upp bilder från kvällen och jag vet att, eller jag minns att vissa sa att de såg det som en chans att, eller tillfälle att diskutera sakfrågor med partiledaren i fråga och vissa sa ingenting alls. Men så här, att vara på plats och antingen lägga ut bilder eller synas på bilder eller storyclips som det här partiet lägger upp på sin Insta, det är att ge dem reklam. Alltså även om man aldrig verkligen. Man går dit men aldrig har sagt att jag kommer rösta på dem, så är det ändå att liksom ge dem, det är att förknippa sitt namn ändå med det partiet liksom. Och sannolikheten att påverka sin publik är såklart hög, även fast det kanske inte var ett så här konkret uppmanande likt det som Taylor la ut liksom.
Och jag förstår verkligen vad du menar och jag håller med dig delvis och samtidigt känner jag också så här. Om vi inte ska påverka varandra, ska vi liksom inte prata om det alls då? Förstår vad jag menar? Alltså,
ja, men det, ja.
Jag fattar verkligen för att det är så här, det är så stora makter som florerar på sociala medier i och med alla de miljontals följare som många kändisar har.
Ja.
Och samtidigt blir jag så här, ja. Alltså jag vet inte, jag tycker att det är en jättekomplex fråga.
Ja, men för det är också, det är ju jättebra när då rätt person, det vill säga kanske en påläst person eller en smart person enligt mitt eget personliga tycke, lägger upp bra uppmaningar om partier som jag tycker är bra, säger vi. Men alltså, ja. Jag tycker liksom att det här är frågor som typ är större än influencer-marketing-världen. Att jag tycker kanske inte att det, sen absolut, det fanns ju också fall där folk gjorde alltså fick jätteskyhöga eller oproportionerliga summor och betalning för att göra samarbetsposts med partier som de absolut inte nödvändigtvis hade något med att göra. Och jag tycker väl egentligen bara att det är så svårt, alltså det blir lätt så smutsigt. Alltså, samtidigt som jag vill också verkligen såklart poängtera att jag tycker det är så fint att hata på Trump. Alltså jag tycker inte att man behöver klappa honom med hårs och jag tycker alltså i svensk media är ju tonen mot han oftast ganska nedvärderande och jag tycker det är det enda rimliga och så här. Men vi ska heller inte rösta i det amerikanska valet. Förstår du vad jag menar? Att så här, det är fint att vi målar upp honom som en liksom Simpsons-figur för att vi ska ändå inte rösta.
Det har ändå inget med honom att göra direkt.
Ja.
Indirekt har vi såklart det. Men...
Nej, jag vet inte. Jag känner mig väl också kanske kluven, men när jag reagerade ändå när jag såg den här bilden och tänkte att så här, okej, vänta, shit. Skulle det här kanske gått en vända till i expeditionen?
Har egentligen Anita någonting att säga till om det här?
Ja. Vi pratade lite om det här innan vi körde igång och givetvis så måste vi snacka om det här festandet som sker på Spybar.
Gud.
Och jag vet inte.
Har du någon spontan känsla?
Alltså min spontana känsla är typ att så här, egentligen, alltså skulle man ju kunna säga att så här, alla som var där på den ödesdigra lördagsnatten i helgen är ju lika medskyldiga på liksom individnivå. För alla som var där utsätter sina anhöriga i riskgrupp eller liksom övriga samhället för exakt samma risker. Vare sig man har 161 eller 161k följare på Instagram. Liksom. Och man kan absolut säga att men en person som har 161k har ett större ansvar ur ett förebildsperspektiv. Och jag säger inte emot det, men det är ju väldigt många som var där eller som varit på motsvarande platser under pandemin som typ kommer undan för att man inte är offentlig med det. Och jag vill bara liksom påminna alla om att det enskilda ansvaret gäller oavsett. Punkt.
Gud, ja.
Men om man var där och är en av personerna som har 161k, why post it?
Ja, men alltså snälla, det är verkligen allt jag undrar. Jag, alltså, jag känner så här, det finns typ ingenting jag själv tänker på så mycket som så här, vad lägger jag upp, hur kan det typ skada någon, hur kan det misstolkas, hur kan det alltså, även om jag alltid försöker vara mig själv, så till exempel podden, vi lyssnar ju alltid igenom den, dubbelkollar den, kan det här misstolkas av någon, kan det här liksom tas på fel sätt, för att man vill inte bidra till något negativt på något sätt så liksom. Och jag fattar fan inte varför man skulle vilja alltså skylta med att man står och typ så här slickar varandra i ansiktet klockan 5 på morgonen på Spybar under en rådande pandemi.
Nej, men också delvis utstrålar ju det en, alltså en väldigt avslappnad känsla inför corona som kanske inte ens, liksom, vad vet jag, den kanske inte ens stämmer överens med hur man i övrigt har anpassat sin vardag efter pandemin, alltså under 2020. Men också för att man väl måste fatta att det kommer bita i baken. Alltså hur kan ingen, ja, alltså Anita på inombordsexpressionen ha sagt stopp? Stopp.
Inte ens radera sen på morgonen, nej. Jag fattar inte. Alltså för grejen, det som jag också känner, det är så här, det kortet som många drar nu då är så här, men Ullared då? Det är jättemånga på Ullared. Ja, men vet du, på Ullared så är det inga som står och kramas och dansar och typ skriker varandra i ansiktet så att det liksom flyger spott och slem och andra kroppsvätskor. Nej. Och du står inte, alltså du står inte nära folk och typ andas dem i nacken.
Nej, och sen vad
vet
jag?
För att du är inte full.
Alltså Ullared kanske också borde stängas, vad vet jag, men liksom, eller förstår du, jag menar så här, det finns ju säkert fler ställen än Spybar som måste granskas, men just alltså klubbarna kring Stureplan har ju liksom hållit stängt så oerhört länge och så testar de att öppna en kväll och uppenbarligen kommer de inte få fortsätta öppet. Eller det vore ju helt sinnessjukt.
Nej, jag hoppas inte det.
Samtidigt så har jag hört att Folkhälsomyndighet, alltså att de typ var kollade på andra krogar just i helgen och att de har den här videon men det är inte typ i bevis. De måste ju få en varning först. Typ, tror jag. Jag vet inte. Men jag förstår liksom inte om man var där varför man helt enkelt la upp det. Alltså det är ju, det är ju kanske inte så superföredömligt att ha varit där eller att ha välja att gå dit. Men om du är där, varför?
Men don't. Alltså, och sen tänker jag bara att så här, nu känns det faktiskt ganska passande för oss att så här, ännu en gång påminna er om att göra vad ni kan för den här pandemin. För att nu är det ändå så att siffrorna framförallt i Stockholm ökar drastiskt igen efter sommaren. Och det är jätteviktigt att fortfarande liksom hålla avstånd till folk man inte vanligtvis umgås med. Tvätta händerna, inte gå ut om man känner någon symptom överhuvudtaget. Och verkligen lyssna på vad Folkhälsomyndigheten har att säga. Till exempel att inte samlas stora samlingar av folk.
Nej. Och det, jag vet inte hur det är i övriga Sverige, men i Stockholm finns det också så himla smidiga tester som man kan beställa hem för att se om man har infektionen just nu. Som jag faktiskt till och med tror är gratis.
Ja, det är det.
Ja, antikroppstesten är ju inte gratis, men det här är alltså ifall man har någon alltså några slags symptom liksom, och är osäker, så kan man då beställa hem det här testet. De lämnar det, liksom, låter dig ta testet, så hämtar de det typ en kvart senare. Du får resultatet bara några enstaka dagar senare, bara för att kunna typ utesluta. Sen ska man ju ändå vara hemma vid minsta symptom oavsett om du har ett negativt test, provresultat. Men ändå, absolut, do what you can do. Jag tänkte också på en grej, alltså apropå covid. Och det är så här, kommer vi någonsin kunna alltså, gå tillbaka till det normala efter det här? Alltså kommer vi någonsin vara bekväma med att stå inträngda på en alltså, svettig klubb? Alltså som sillafilé alltså, i en sillalåda. Alltså för man har ju verkligen stått och tryckt och tryckt. Tänk Andrea. Eller nu hänger jag ut dem. Men alltså, förstår du? Kommer vi någonsin vara bekväma med det? Och inte se på det med en viss liksom försiktighet? Eller fullsmockat Globen, One Direction är i stan. Alltså,
det är det jag, alltså jag har så svårt att se att vi kommer göra det. Och det som jag också har tänkt på är ju till exempel att så här, förut har ju jag rest fast jag har varit sjukt.
Ja, men alltså, gud,
man kan
ha suttit
med 40 graders feber på ett flygplan och bara trycka en Alvedon och en Ipren och sen bara såhär, jag blir frisk om 3 dagar. Nej, så men, jag åker.
Alltså, det är så
eller
sant.
Så här, gå till jobbet fast man typ har feber för att man har jättemycket viktiga saker att göra.
Men man var inte
vilket
rädd
också
för någon som
är
var förkyld. Jo, det är ju det. Men så här, man var inte rädd för det. Man var inte rädd för att någon var förkyld, för att någon gick och liksom var snuvig på jobbet. Det är det sjukaste jag någonsin kan tänka mig om någon skulle på riktigt gå runt och vara liksom täppt i näsan. Alltså, det är ju verkligen det sjukaste ever. Och jag tänker att så även efter Tegnell har pratat till nationen och sagt väl kämpat, nu är det över, så tror jag typ inte att vi kommer alltså,
jag tror inte att någonting kommer bli normalt. Nej, jag tror inte att någonting kommer bli någorlunda normalt förrän vi liksom massvaccinerar.
Jag vet oss. Men alltså, jag menar liksom den mentala spärren typ. Att så här, man kommer ändå alltid vara väldigt försiktig med om någon är sjuk, för att man vet aldrig, också för att så här, man vet ju aldrig när nya pandemier kommer.
Nej, gud,
nya
nej.
Virus. Ja, nej, men vi går vidare från covid och ska avsluta med att prata om Julia Frändfors och Rättegångspodden. Rättegångspodden görs ju av...
Är det här ännu en Anita på expeditionen?
Ja, det här är... Eller så här, det här är Julias Anita på expeditionen moment. Och jag, men jag håller med henne. Men det är hennes ord som jag snart kommer säga. Men för de som inte känner till Rättegångspodden, jag antar att de flesta redan gör det, men den görs av Nils Bergman och precis som man kan gissa sig till på namnet så innehåller den autentiska ljudupptagningar från rättegångar. Så man blir typ guidad genom rättsprocesser och ja... Bla, bla, bla.
De gör det är ju en väldigt fängslande podd just i och med att man faktiskt får höra anhöriga, målsägande och anklagade prata med sin verkliga röst om extremt traumatiska händelser. Det, liksom. Ja, man kommer väldigt nära på historien.
Väldigt nära. Och den senaste säsongen, eller det senaste caset som de, eller som de snackade med Rättegångspodden var då mordet på 17-åriga Vilma från Uddevalla. Och jag tror att det sista och avslutande avsnittet släpptes typ i måndags. Och Julia skriver då så här på sin Insta-story om... den här, om det här fallet som de tar upp. Först är det då en print, eller liksom en vad ska man säga, man ser att hon har lyssnat på, att hon lyssnar på liksom Rättegångspodden i bakgrunden och så skriver hon ovanpå kanske kan man typ införa lite vet ej regler, typ att man måste vänta 5 år, kanske ska utredningar och förhör vara fucking privata, vet inte men tanken på att mina bästa vänner skulle behöva typ ofrivilligt vara med i sådana här poddar som uttråkade lyssna på tunnelbanan när det handlar om en ung tjej som blev mördad av sin kille. Lyssna på Rättegångspodden, urk. Lägg ner va? Börja tycka det är runkigt och exploaterande sånt här. Kanske känslig för jag vet att jag själv hade kunnat sluta som huvudperson i någon sån här misärpodd skapad av random incel som känner sina pengar på spons insprängt i min livshistoria. Bara, nu kan du hyra Volvo till bra pris. Ja, hon går ju
loss. Hon är lite extrem.
Med det sagt så brinner jag ju samtidigt för en annan sak och det är att förövarna ska krossas, absolut inte skyddas, alltid utvisas om det går, fight me. Men att offrets familj ska behöva leva med att folk ute på joggingtur och lyssnar på en välproddad historia där någon tönt från Askersund fejkviskar dramatiskt nära micken för att skapa stämning blir äcklad. Och... jag fattar verkligen vad hon menar. Alltså så här, jag fattar ju båda perspektiven för att det här är ju jättespännande att höra på. Alltså ja, den här, just den här,
men det är, liksom det är ju att göra underhållning av en tragedi.
Precis. Och det är kanske precis, och det är ju precis som hon säger att så här, schyssta reklampauser som pratar om helt annat.
Alltså, helt random
det grejer. Blir ju när man liksom. Ja, alltså...
men det blir ju absurt. Alltså, det är väl det man kan säga. Här pratar vi om en människa som har dött och en hel familj och närstående vars liv har gått i 1000 bitar. Alltså det här är ju det mest tragiska som kan hända. Till exempel det här med Vilma.
Och hon,
alltså jag har ju också lyssnat på den här serien.
Ja, jag med.
Och det här lyssnar man då på som sagt som underhållning. Ja. Även om man såklart inte tycker att det här är kul. Och även såklart att man blir extremt illa berörd. Det tror jag att alla blir som någonsin har lyssnat på något liknande. Så är det ju precis som Julia säger helt sjukt. Och samtidigt så känner jag också så här, jag obviously är en hycklare. Och hon också, för att vi lyssnar ju på det här. Ja. Och vi bidrar ju till att de här siffrorna är så pass höga som de är. Och bidrar ju till att han får sina samarbeten med Volvo eller vad fan det nu är. Och att han kan fortsätta tjäna pengar på de här poddarna.
Ja, men vi var inne lite på det alltså, i början. Att eller Julia var inne på det i början. Att, så här, borde det inte finnas någon regler? Borde det inte finnas någon policy att så här, vänta 5 år eller vad som helst? Och så här, grejen med hela Vilma-caset är ju också att det blir så mycket extra göttigare för oss som lyssnar. För att hon, alltså, det här mordet är ens 1 år gammalt. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är så nytt. Och det känns som att det var samma sak med... alltså Tova Moberg-mordet, att det skapades liksom innehåll på det väldigt snabbt, samtidigt som jag typ minns att Lisa Holm, alltså när Lisa Holm blev mördad, det var ju 2015, så dök det inte upp poddar förrän typ 2018 tror jag, och att jag tänkte så här, men de försöker nog vara lite schyssta här, de försöker nog göra en bra sak här, men det verkar inte finnas något system för det här. Utan att,
nej, alltså... och det jag tänker samtidigt, för jag håller verkligen med om att så här, gud, borde inte finnas några lagar eller så här, 5 år, men det som blir problematiskt är ju ändå att så här, nu skulle inte jag vilja kalla det här kanske för jätteseriös journalistik, men en seriös journalistik är ju extremt viktig för en demokrati.
Ja.
Och att då ha regler kring att så här, ah, man får inte granska fall, säger vi, på 5 år. Det kan ju också bli väldigt problematiskt ur ett seriöst perspektiv. Förstår du hur jag menar?
Ja, kanske.
Och därför blir det så himla svårt att så här, allting är offentligt, vilket jag ändå tycker är väldigt bra i Sverige, att det mesta är offentligt. Men ja, det är väldigt kanske omoraliskt och okänsligt. Och jag kan absolut tycka att det är alldeles för tidigt att göra en podd om ett fall som inte ens har kanske avklarats i hovrätten eller högsta domstol. Alltså att bara till exempel göra en podd om någonting som har blivit avklarat i tingsrätten som uppenbarligen kommer att överklagas.
Ja, ja, absolut. Och sen är det väl kanske det som smärtar lite extra, och som jag också upplever att Julia tycker smärtar lite extra i det här, är ju att det blir, som jag var inne på, så himla typ autentiskt. Man kommer så nära när man verkligen får höra alltså gärningsmannen i det här fallet sitta och argumentera. Alltså det blir så himla... Det är ju det som gör det extra göttigt, men det är också det som gör det extra vidrigt på något sätt. Alltså att det är ju, känns ju mer smärtsamt. Alltså, ja, jag vet inte. Alltså det förstår vad sjuk värld vi har hamnat i på något vis. Att vi liksom får ta del av det här. Jag vet att det är offentliga handlingar och liksom, absolut, men det är ändå så sjukt att...
Men hur, ja, det jag känner är så här, hur kan det vara, alltså hur kan man få tjäna pengar på det? Hur kan man få tjäna pengar på någon annans, på någons mord, på någons tragiska öde? Alltså, som sagt, tänk om det var du, Matilda, som hade blivit alltså mördad av din pojkvän och styckad och gömd, och att alltså så här, hur skulle det någonsin kunna kännas okej för mig eller någon annan som bryr sig om dig att det är en serie på 5 delar som man kan köpa förhandsvisning av?
Ja, ja, precis. Nej, absolut, verkligen. Och det här är ju också, alltså det här mordet har verkligen, alltså alla liksom, alla fall där unga tjejer faller offer är ju helt fruktansvärda, men det här är så sjukt, alltså bestialiskt gjort. Alltså just det här, och just bara detaljen att man troligtvis aldrig kommer hitta hennes kropp för att han typ har kastat henne i en sopbil. Alltså det är... Det, alltså,
nej, men det är så vidrigt att det finns inga ord och det finns ingenting underhållande i det.
Nej, nej, det gör det ju inte, och ändå så sitter vi och erkänner att vi har lyssnat på hela. Men jag tror bara att kanske att jag fick också en tankeställare av det här som Julia liksom la upp, just det att det, tänk om det är, skulle vara någon man någon gång känner som då blir till innehåll. Inte, det är inte alltså, så här. Ja, men alltså det är verkligen inte så kul. Alltså det måste ju vara fruktansvärt för de som... Och det här gäller ju inte egentligen bara rättegångspodden, utan det här är väl hela konceptet, att liksom göra innehåll på mordfall, absolut. Men jag tycker faktiskt att... Jag vet inte, jag är kluven, för jag håller med om vad du säger, att så här, man måste få ta del av fall mer än, alltså inom fem år eller kortare, tätare inpå. Mm. Men fan, det här är ju ändå nyhetsjournalistik på något vis. Exakt. Alltså det är ju inte Ekots liksom nyhetssändning klockan 22, utan det är en...
Det här är inte heller någon som så här kämpar för att få någon felaktigt dömd frigiven liksom.
Nej, och då,
och då blir det Jonas Linna, höll jag på att säga. Linna.
Vår största kämpe. Ja. Nej, men jag vet inte, och det blir också då en fråga, så här, vem har rätt och vem har inte rätt till att göra det, och det blir också skevt, och jag fattar att mina argument kanske inte går ihop, men jag bara fick mig en tankeställare.
Jag förstår. Jag håller helt med. Innan vi avslutar veckans podd så ska vi svara på ett mejl. Och mejlets ämnesrad lyder: hjälp mig gärna bolla tankar.
Okej.
Så här lyder det: jag och min kille har varit tillsammans i 1,5 år nu, och jag känner mig fortfarande jättekär och mår så bra i hans sällskap. Vi hade en liten kris i och med corona då vi blev permitterade, och han i princip blev beroende av dataspel. Men vi tog oss tillbaka.
Vår dataspel, nu... sjukaste ordet. Alltså det låter verkligen som att man är tillsammans med ett barn när man säger dataspel.
Vår vardag nu är att vi lagar mat ihop oftast och sover varje natt ihop, men tjafsen som uppstår är vart detta ska ske någonstans. Han bor kvar i sin mammas lägenhet. Mamman har nu flyttat till sin kille, så det är bara han kvar. Men när vi sover där så sover vi i hans mammas säng, för att han har kvar sitt lilla pojkrum med 90-säng. Jag däremot bor i en egen etta och har gjort det i över ett år. Och nu har vi kommit till en punkt där mitt kontrakt går ut om 3 månader, och jag la därför fram förslaget att flytta ihop och hitta något gemensamt. Vilket han först sa att han var på, men sen sa han nej för att han fick ont i magen av att tänka på det och oj, inte känner sig redo. Jag är förstörd av det här och vi har varit tillsammans länge och jag vill gärna bo ihop för att kunna förenkla vardagen. Och det känns som att han inte ser någon framtid ihop med mig på grund av detta. Hur ser ni på det? Han är omogen. Men det kan också funka att inte bo ihop trots att det är allt jag vill. Tack för en vettig och hälsosam podd. Gärna anonym. Alltså jag vill bara säga, man är alltid anonym.
Ja.
Det måste vi ju ändå säga. Vi har inte fått någon ålder, men obviously, alltså de är tillräckligt gamla för att hon ska ha en egen lägenhet. Så att ja, de har i alla fall tagit studenten liksom.
Ja.
Unga vuxna.
Unga vuxna, alltså...
Herregud.
Varför känns det här så klassiskt på något vis, att så här, killen typ inte orkar flytta hemifrån? Alltså fan.
Alltså förlåt, men det är typ så jävla standard.
Ja. Men samtidigt,
för det är så himla bekvämt att bo hemma hos mamma. Ja, vet du vad? Din mamma behöver söka hjälp.
Ja, eller vad menar du?
Hallå?
Jag lider med alla mammor som tar hand om sina vuxna barn.
Fast så. Matilda, jag lider inte med mammor som uppfostrar bebisar till söner.
Nej, nej.
Helt
det
ärligt
finns
talat.
Absolut ett ansvarstagande där, men man är också, alltså, jag tänker, alltså, ja, absolut. Jag vill också bara säga en grej apropå ja. Att han liksom tycker sig inte typ orka flytta, eller han får inte i magen. Det, alltså, antingen kan ju det vara för att han helt enkelt inte är kär i henne, och det är ju ett annat problem. Men ja, om det är så att han får liksom ont i magen av tanken på att leva ett vuxet liv, han är ganska omogen, han tycker det är ganska bekvämt att värma Billys och spela dataspel, och nu målar jag upp en jättedålig bild av honom och det kanske inte stämmer, men då tycker jag att du ska lyssna på de varningssignalerna och inte vara så pådrivande i att flytta ihop med honom, för det kommer inte bli kul då. Alltså för den personen som mejlar in. Det kommer nej, bara bli trist.
Alltså det jag själv så här kan undra lite över, alltså vi får ju väldigt ofta mejl som är i den här karaktären. Och vi tar ju ofta upp mejl av den här karaktären just för att det uppenbarligen finns mycket frågor om att vara i ett förhållande som kanske inte är jättebra. Och det som jag liksom blir frågande till, det är just det här att man beskriver sig själv som jättekär och mår så bra i hans sällskap. Och ändå så går man igenom en kris där någon är beroende av dataspel och där man bråkar hela tiden och där man inte vill flytta ihop.
Mm.
Alltså i min värld så skulle det vara ganska omöjligt att vara jättekär i Gustav och trivas jättebra i hans sällskap samtidigt som allt det här skedde.
Nej, eller? Ja, nej men alltså 100%. Sen så,
och bara för att alltså, man någon en gång har varit jättekär så kanske man inte är det fortfarande. Alltså nej, man kan inte bara bestämma sig för att vara jättekär. Det är inte så det funkar.
Nej.
Och sen behöver man inte vara jättekär varenda månad på ett år i sin partner. För det är skitsvårt att vara tillsammans med någon. Alltså just för att man är två olika individer som vill olika saker. Och man missförstår varandra och man har en dålig månad eller man har en bra månad och någon annan är dum och man själv tycker man gör rätt. Men det är också så här, man ska inte behöva kompromissa så jävla mycket heller.
Nej, man måste också vara ganska uppmärksam tycker jag, delvis på då som sagt sådana signaler, men också för att ifall han inte vill flytta ihop med henne, och så skaffar hon en lägenhet själv och var så okej, okay, nej men det är fine, då kommer det ju troligtvis bli så i och med att hon har en egen lägenhet och nu bor han förvisso själv hos sin mamma, men att oftast så känns det som att man hamnar hos den som har eget boende. Nu kanske det inte är så i deras fall eftersom han typ också har det, men där faller också hela vårt argument i att mamma ska tvätta och fixa, för att han bor ju kanske där själv. Men hur som helst så, det kan också sätta en i en ganska knepig situation där så här, man själv står för alla kostnader för lägenheten, men han är ju typ ändå jämnt här, men han vill ändå inte bo här. För han pallar inte ta ansvar. Alltså, det är liksom lätt att hamna i en situation där man, även fast det är en jättehärlig kille, blir typ lurad. Eller att så här, jag vet inte, han bor gratis men man själv sitter och betala skjortan.
Exakt. Ja, nej, jag skulle vilja säga så här. Du kanske ska bo själv för att han vill uppenbarligen inte bo med dig. Och om det är viktigt för dig att bo tillsammans med honom och han inte vill det, då kanske ni inte är rätt för varandra just nu.
Nej.
Alltså, det är det korta svaret.
Ja.
Tyvärr. Men ska vi lämna det där?
Ja.
Och så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi.
Det gör vi, vänner. Det var super trevligt att ha en liten pratstund med er, va? Och det var väl mysigt att få ha oss i era gulliga små öron. På bussen eller bilen eller promenaden, vart det nu än är.
Mm.
Vi uppskattar er och vi är jättetacksamma för er. Och ni får jättegärna följa oss på Instagram, Matilda och Andrea. Ni får jättegärna vara med och diskutera inne på vår Facebookgrupp, Matilda och Andreas bekanta. Och har ni någonting på hjärtat så får ni jättegärna mejla oss på matildaochandrea@gmail.com.
Så duktig du är.
Ah, det är som gud, jag har där inövat en liten påa liksom.
Ja, Ava.
Ava, exakt. Mm. Puss och kram, skumbanan.
Puss, puss, hej.
Hejdå!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.